Det här är Sommar i P1 med Anders Hansen. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Det är kallt i rummet. Och det är en märklig stickande lukt. Jag har ett par månader tidigare gjort ett lappkast i livet och lämnat mina ekonomistudier på Handelshögskolan för att börja läsa till läkare. Men varken kylan, lukten eller min nya livssituation ägnar jag en tanke där jag står i en obduktionssal på Karolinska institutet. I mina händer håller jag en kilotung klump med geléliknande konsistens. En människas hjärna. Jag känner hur det svajar till under mina ben. Inte bara av obehag utan av fascination. Allt ligger här, tänker jag. Allt som den 84-årige man vars hjärna jag håller i mina händer har upplevt. Varje tanke, varje minne, varje känsla. Varenda sekund från vaggan till graven. Allt ligger i mina händer. Så ryser jag till när jag inser att jag har också en sån här. Och i den ligger allt jag har upplevt. Allt från mina första diffusa minnen av att jag och farfar planterar potatis på baksidan av huset i Åkersberga. Min första skoldag med Emil-skjortan som sticks. Min gymnasietid. Min period som skibam i Chamonix. Allt fram till nu har ägt rum i min hjärna. I det ögonblicket inser jag att det här organet vill jag jobba med i resten av mitt liv. Jag heter Anders Hansen och jag är läkare, psykiatriker och författare. Och det här är mitt sommarprat. The screen door slams. Mary's dress waves like a vision. She dances across the porch as the radio plays. Bruce Springsteen, Thunder Road. 19 år senare har jag en ny aha-upplevelse. Kanske inte så omvälvande som den i obduktionssalen, men ändå. Jag har gått in på Socialstyrelsens hemsida i deras medicindatabas och ser att över 1 miljon svenskar får antidepressiva läkemedel utskrivna. Mer än var nionde vuxen svensk får idag läkemedel mot depression. Vad är det som händer, tänker jag? Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Aldrig i människans historia har vi haft ett sånt välstånd som idag. Aldrig har vi levt så länge som nu. Aldrig har vi varit så friska och fredliga. Och skulle vi ha det minsta tråkigt så är hela världens samlade underhållning aldrig längre än ett knapptryck bort. Men ändå verkar vi må skit. Hur blev det egentligen så? Jag tror att man kan förstå det bättre genom att rikta blicken bakåt. Det är lätt att tro att vi är luftlandsatta i den värld vi lever i. Jag tycker själv att det är nästan omöjligt att föreställa mig hur det skulle vara att leva utan bilar, elektricitet, proppfulla kylskåp och datorer. Men vår värld, hur naturlig den än kan kännas, är märklig för oss. Vårt moderna samhälle är nämligen en parentes i människans historia. Ser man vår historia som ett dygn så har vi levt som jägare och samlare från midnatt fram till 23.40, alltså fram till 20 minuter i 12. Sen gick människan över till att bli jordbrukare. Vårt moderna liv i städer och med datorer började 1 sekund i 12, alltså
23, 59 och 59.
Det liv vi har levt under nästan hela människans dygn, alltså som jägare och samlare, är svårt att sammanfatta. Inget finns nedtecknat från denna svunna tid. Men vi vet att det förmodligen var ett liv där vi förflyttade oss ständigt. Där medellivslängden var runt 30 år. Och där vi levde under ett ständigt hot från svält, olyckor, infektioner eller att bli ihjälslagna. Vad har det där att göra med mig, tänker du kanske? Jag lever ju inte på savannen. Nej, så är det såklart. Men din hjärna tror att du gör det. Svaret är nämligen att evolutionen tar lång tid på sig att förändra arter. Det tar normalt 10 000-tals eller 100 000-tals år. Och det gäller också oss människor. Vi är i princip oförändrade sedan våra dagar som jägare och samlare. Ett barn som föddes för 10 000 år sedan och som fått växa upp hos oss hade vi inte märkt någon skillnad på. Du och jag är med andra ord utvecklade för en annan värld än den vi lever i. Och kanske är det så att det inte är meningen att vi ska må bra hela tiden. Och jag fattar att det här kan låta rätt deppigt. Att vi kanske är genetiskt programmerade och må dåligt. Men det finns saker vi kan göra för att må bättre. Och de sakerna vill jag ägna mitt sommarprogram åt och berätta om för er. Rolling Stones och Monkey Man. För att finansiera mina läkarstudier började jag parallellt jobba som journalist på Dagens Industri. Jag älskade och upptäckte att jag hade en drift att berätta och skriva. En drift som jag fram till dess inte hade odlat. Jag började också skriva om medicinsk forskning för Läkartidningen och lärde mig att tolka medicinska undersökningar. Jag fascinerades hur det kom den ena välgjorda undersökningen efter den andra som visade hur oerhört viktig motion är. Inte bara som ett skydd mot sjukdomar. Det bromsar åldrande. Det påverkar vårt mående. Det påverkar till och med våra gener. Varför tror vi att fysisk aktivitet handlar om idrott, minns jag att jag tänkte. Det är ju helt avgörande för människan som art. På Karolinska hade jag lärt känna Carl Johan Sundberg, en extremt dynamisk docent, numera professor, i fysiologi. Carl Johan är en av de mest inspirerande personer som jag har träffat. Han har en fullständigt ofattbar energi och en djup kunskap om medicin och forskning med ett perspektiv som sträcker sig hela vägen från molekyl till samhälle. Carl Johan och jag pratade ofta om varför forskningen kring motion inte fick den uppmärksamhet den förtjänade. På något sätt verkar de medicinska effekterna av att röra på sig behandlas styvmoderligt. Hur viktigt kan det vara att jogga, verkar många resonera, även bland läkare och forskare. Till slut, efter att ha återkommit till den här diskussionen i flera år, så bestämde vi oss för att skriva en bok för att förklara varför fysisk aktivitet är vår viktigaste medicin. Och att rörelse är något som människan är utvecklad för. Vi arbetade hårt med boken i 1,5 år. Varje mening, varje ord, varje kommatecken. Allt skulle vara blytungt förankrad i medicinsk vetenskap. Men samtidigt skulle det vara så tydligt och förenklat som verkligheten tillät. Och, inte minst, det skulle vara intressant och kul att läsa. Inte torrt och akademiskt. Boken, Hälsa på recept, fick ett fint mottagande. Folk kom fram på stan och berättade att de hade börjat motionera efter att ha insett de medicinska effekterna. Det kändes fantastiskt. Jag visste att de skulle leva åtskilliga år längre om de höll fast vid sin nya livsstil. Tanken att jag och Carl Johan genom vår bok kunde ge ett litet bidrag till att människor vi aldrig träffat fick ett längre liv svindlade. Det var lite som att vara läkare åt många samtidigt. Jag skrev boken på kvällar och helger och på dagarna arbetade jag som psykiatriker och träffade patienter. Där hade jag börjat upptäcka ett mönster. Det är oundvikligt att man ser mönster om man träffar tusentals patienter. Alla läkare gör det och man ska naturligtvis vara försiktig med vilka växlar man drar på dem. För mönster kan ju bero på slumpen eller på att man minns fel. Hur som helst, mönstret jag tyckte mig se var att de som var drabbade av en depression och som motionerade, de kom inte tillbaka. Jag träffar dem och skrev ibland ut medicin eller skickar dem till en terapeut, men sen såg jag dem inte igen. De var inte tillbaka efter ett år och mådde dåligt igen. De som motionerade verkade inte bara tillfriskna utan tycktes också vara skyddade mot nya depressioner. Jag började fundera om motion kunde vara ett sätt att både behandla och förebygga depressioner. Och när jag gick till forskningen visade det sig vara precis så. Regelbunden pulshöjande fysisk aktivitet har en effekt som är jämförbar med antidepressiv medicin vid mild och medelsvår depression. Att vi rör på oss ger dessutom ett skydd mot att bli deprimerad. Faktum är att det verkar vara bland det viktigaste vi kan göra för att undvika att drabbas av en depression i framtiden. Det här blev upptakten till nästa bok som jag skrev själv och som handlade om hur hjärnan påverkas av att vi rör på oss. Den fick namnet Hjärnstark. I've been loving you a long time. I sang you all my sorrows. Pogues, A Rainy Night in Soho. Om du vill ha starkare ben så är det benen du ska träna och inte armarna. Och vill du ha starkare armar så är det armarna du ska träna. Det är inte så konstigt. Om du vill ha en starkare hjärna så borde det vara sudoku och korsord du ska öva på. Det hade i alla fall jag gissat. Men riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Om du löser många korsord så blir du bra på just korsord. Men du blir inte bra på så mycket mer. Det har små spridningseffekter. Vad som däremot visat sig ha stora spridningseffekter för hjärnan, det är fysisk aktivitet. Genom att träna våra fysiska muskler tränar vi också våra mentala. Att vi rör på oss innebär nämligen att stora delar av hjärnan aktiveras. Till exempel motoriska hjärnbarken som styr våra rörelser och lillhjärnan som sitter i nacken och som är viktig för koordination och balans. Dessutom aktiveras områden från sinnesintryck. Det kan jämföras med korsord som mest aktiverar språkcentrum. Rörelse är med andra ord oerhört centralt för våra hjärnor. Faktum är att om man ser bakåt i livets historia så tyder mycket på att hjärnan från början utvecklades för att styra kroppens rörelser. Det här betyder naturligtvis inte att motion är det enda som är viktigt, men om vi missar fysisk aktivitet så missar vi något grundläggande för våra hjärnor. När forskare vid Stanford-universitetet lät studenter göra kreativitetstester och lottade hälften till att sitta innan de gjorde testet, medan den andra halvan promenerade, så visade det sig att promenadgruppen hade 60% bättre resultat. Det är egentligen otroligt när man tänker efter. Tänk om det fanns ett kosttillskott som gav en 60% kreativitetsboost. Hur hårt hade inte det marknadsfört? Och nu visade det sig att en promenad gav en sån effekt. Men vem ville marknadsföra det? Adidas, Nike eller Puma borde kanske gjort en promenadsko och kallat den för Creativity Booster. Men det gjorde de uppenbarligen inte. Kanske för att de tyckte att det var långsökt. Eller för att de inte kände till effekten. Vad vet jag? Och kreativitet är bara början. Undersökningar har visat att fysisk aktivitet förbättrar vår koncentration. Det stärker vårt minne och sanslöst nog kan hjärnans åldrande bromsas av motion. Vi vet idag att delar av hjärnan krymper när vi blir äldre. Det gäller bland annat hippocampus, hjärnans minnescentrum. Hippocampus är som störst när vi är någonstans kring 25-30. Sen börjar den tyvärr krympa. Och det gör den med någonstans runt 1% per år under resten av livet. Och det bidrar till att minnet blir sämre när vi blir äldre. För så är det för de flesta. Den här krympningen har man länge trott varit omöjlig att bromsa. Men en grupp forskare bestämde sig för att se vad som händer med hippocampus om vi rör på oss. De samlade in ett 100-tal individer och lottade hälften till att ta snabba promenader 3 gånger i veckan. Medan den andra halvan fick ha lugna stretchövningar 3 gånger varje vecka. De regelbundna promenaderna och stretchövningarna pågick i 1 års tid. Och hippocampus storlek mättes innan det här året och efteråt. Så vad hade hänt? Ja, och stretchgruppen hade hippocampus krympt med genomsnitt 1,4%. Det var inte särskilt oväntat. Den krymper med ungefär 1% per år. Men när man tittar på promenadgruppen så såg man något förvånande. Där hade inte hippocampus krympt, utan istället växt till med 2%. Istället för att bli 1 år äldre hade hippocampus blivit 2 år yngre, rent storleksmässigt. Och de som hade promenerat hade dessutom fått bättre minne under året. Att vi rör på oss bidrar alltså till att hålla hjärnan ung, och delar av den växer rent fysiskt. När man sätter sig in i den här fascinerande forskningen slås man av 2 saker. Det första är hur omfattande de positiva effekterna på hjärnan och motion är. Det andra är hur lite som behövs. Det mesta får man faktiskt genom att ta snabba promenader i 30 minuter. Vill man göra max för sin hjärna ur perspektivet fysisk aktivitet ska man försöka få upp pulsen 3 gånger varje vecka. Allra helst att man blir andfådd och svettig i 45 minuter. Men om man av någon anledning inte kan eller vill det så kommer man ur hjärnsynpunkt förvånansvärt långt med snabba promenader. Hjärnan räknar nämligen varenda steg. Allt är bättre än inget. U2, In God's Country. Chile har på kort tid fått stora problem med välfärdssjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. En grupp forskare ville se om det gick att vända utvecklingen genom att förändra människors livsstil. De skapade därför ett program där ungdomar från ett utsatt område gavs möjlighet att motionera. Det fanns mycket att välja på: löpning, basket, volleyboll, aerobics eller fotboll. Poängen var att de skulle hitta något de tyckte var kul, inte att de skulle tävla. Efter 10 veckor långa programmet visade sig att träning hade gjort storverk för ungdomarnas kondition. Men något annat hade också hänt som ingen väntat. Psykologiska tester visade att de blivit lugnare och mindre oroliga. Och de hade dessutom bättre självkänsla. Vi vet idag att delar av hjärnan som bromsar stress och oroskänslor stärks om vi rör på oss. Bland annat så stärks pannloberna, den del av hjärnan som sitter bakom pannan och är säte för våra mest avancerade tankemässiga förmågor som impulskontroll och logiskt tänkande. När du känner impulsen "hjälp, vi störtar" vid en kraftig luftgrop på flyget så är det djupt liggande delar av hjärnan som signalerar fara och gör att du går in i en fly- eller slåssberedskap med rusande puls och kraftig oro. Dina pannlober kyler ner känslorna och står för det logiska resonemanget. Det är bara en luftgrop och det har jag varit med om förut. Varför skulle planet störta nu om det inte gjorde det då? Så hur stärks då dina pannlober av motion? Ja, till att börja med så får de mer blod om du rör på dig. Och dessutom bildas det nya små blodkärl som kan leverera blod och transportera bort slaggprodukter. Du ger alltså den mest avancerade delen av din hjärna, som resonerar logiskt och dämpar oro, mer energi och näring om du är fysiskt aktiv. Som jag nyss berättade så växer hjärnans minnescentrum hippocampus om vi rör på oss regelbundet. Hippocampus är inte bara viktig för minnet. Den kan också bromsa stresssystemet. Det här betyder att två inbyggda stressbromsar i hjärnan, frontalloberna och hippocampus, stärks av motion. Resultatet blir att kroppens stresssystem lugnas och att man tål stress bättre. Precis det man såg hos ungdomarna i Chile. Efter att Hjärnstark gavs ut har jag mött hundratals människor som på föreläsningar, på stan eller genom mejl och brev berättat om hur de prövat konditionsträning mot sin stress och ångest och att det fungerat. De började försiktigt och trappade sedan upp motionen. Det gav inte omedelbar effekt, men efter ett par veckors regelbunden fysisk aktivitet sjönk oron undan för undan bort. Jag minns särskilt en 20-årig man som kom fram på Göteborgs centralstation med tårar i ögonen. Han berättade att han hade kämpat mot sin ångest sedan tidiga tonår och varit nära att ge upp. Så hade han läst boken och ett sista desperat försök prövat löpträning. Till att börja med 15 minuter åt gången, men successivt hade han ökat. Och det hade funkat. Nu inser jag hur det verkligen ska kännas, hur bra man verkligen kan må, sa han. Fysisk aktivitet ger alltså en krockkudde mot psykisk ohälsa. Men tyvärr gör vi den kudden mindre och mindre. För vi rör nämligen mindre och mindre på oss. När man undersökt grupper på jorden som lever som jägare och samlare, alltså som vi människor levt under nästan hela vår historia, visar det sig att de rör på sig ungefär 2 timmar per dag och går mellan 15 och 18 000 steg varje dag. I Sverige tar vi genomsnitt mellan 5 och 6 000 steg per dag, och det minskar stadigt, särskilt bland unga. Den genomsnittliga fysiska aktiviteten har minskat med 24-30% hos 14-åringar sedan millennieskiftet. Och de flesta barn och ungdomar spenderar i praktiken hela dagen i vila. Det är synd, för det gör att de riskerar må sämre. Och de verkar inte direkt må toppen, för allra snabbast ökar den psykiska ohälsan bland unga och tonåringar.
Forgot to do. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them.
Nico och These Days. När jag läste ekonomi på Handels stod inte sömn högt i kurs. Sömn är för veklingar, tyckte många av mina kurskamrater, som var övertygade om att 4-5 timmars nattvila var tillräckligt som avbrott mellan sittningarna framför Excel-kalkylerna. Idag vet vi att det är helt fel. Även om det naturligtvis finns individuella skillnader, så klarar sig i princip ingen med så lite sömn. Visst överlever vi med 4-5 timmar. Men så lite kommer inte bara göra så att vi fungerar sämre tankemässigt, utan också påverka hur vi mår. Att vi sover tillräckligt påverkar nämligen vår känslomässiga stabilitet. När man undersökt hjärnan hos människor som inte fått sova ordentligt, så visar det sig att amygdala, en del av hjärnan som är viktig för rädsla, aktiveras starkare av att se arga ansikten. Sömnbrist gör alltså att vi blir mer lättstressade. Att vi blir mer känsliga för stress är bara början. Under det senaste decenniet har en lång rad försök visat att sömn är viktig för att skydda oss från sjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes och till och med Alzheimer. Egentligen behöver man inte forskning för att förstå hur viktig sömn är. För om det inte vore viktigt skulle det vara evolutionens största misstag. Varför skulle vi tvingas spendera en tredjedel av våra liv i ett nära medvetslöst tillstånd uppslukade av psykotiska upplevelser? Alltså drömmar, om inte det fyllde en funktion. Precis som med fysisk aktivitet så ger sömn ett extra lager mentalt underhudsfett som skyddar mot depressioner och oro. Det har jag sett mängder av exempel på. Alla som arbetat på en psykiatrisk akutmottagning lär sig att det man måste stabilisera direkt när någon mår som absolut sämst, det är oftast sömnen. Fungerar inte sömnen så fungerar inget. Sömn är något vi bara bryr oss om när den inte fungerar. Och kanske är det därför det pratas så mycket om sömn. För det ironiska är att parallellt med hur kunskapen växt om hur viktig sömn är så har vi minskat på vår sömntid. Ungdomar har minskat sin sömntid med en timme på bara 10 år. Medan vuxna sover en timme kortare jämfört med för 100 år sedan. Men hur sov människan längre bakåt i vår historia? Ja, det vet man inte säkert. Våra jagande och samlande förfäder har tyvärr inte efterlämnat några sömndagböcker. Men studier av människor som fortfarande lever som våra förfäder, alltså som jägare och samlare, visar att sömnsvårigheter var förmodligen ovanligt. Bara någon enstaka procent hade problem med det. Det kan man jämföra med att var tredje svensk har sömnproblem. Under en tid hade jag så många unga patienter med sömnproblem att jag undrade om inte sköterskan som fördelar patienter satte alla under 25 som hade svårt att sova på min patientlista. Men så var det naturligtvis inte. Mina kollegor hade minst lika många unga patienter med sömnproblem. Antalet unga som söker hjälp för sömnsvårigheter har nämligen ökat med mer än 500% sedan millennieskiftet. Det står med andra ord uselt till med nutidsmänniskans sömn. I was thinking that the gypsy wasn't blind. All the salty margaritas in Los Angeles, I'm gonna drink them up. And I'm trying to find a girl who understands me. But except in dreams, you're never really free. Don't the sun look angry at me? Warren Zevon och Desperados Under the Eaves. Tänk dig ett medicinskt tillstånd som gör att risken att dö i förtid ökar med 25% och som är lika farligt som att röka ett paket cigaretter om dagen. Tänk dig att mer än en tredjedel av alla är drabbade av det här tillståndet och fler smittas varje år. Det finns ett sånt. Det kallas ensamhet. En lång rad undersökningar visar hur skadlig ensamhet är. Inte bara för hur vi mår utan också för våra kroppar. Att ensamhet är toxisk för oss beror förmodligen på att under nästan hela människans historia överlevde vi inte ensamma. I flocken var vi säkra. Ensamma gick vi under. Att höra till en grupp har varit lika livsviktigt som att ha mat. Där hunger försöker få oss att äta och ta hand om vårt näringsbehov så försöker obehagskänslor av isolering att få oss att ta hand om våra sociala behov. Tänk hur uppmärksamma vi är på sociala signaler som markerar att man riskerar bli utesluten. Varför har inte hon ringt? Varför har inte jag fått ett inbjudningskort till födelsedagsfesten? Den typen av information har varit superviktig av den enkla anledningen att det har varit livsfarligt att bli utesluten. Idag riskerar vi naturligtvis inte livhanken av att inte bli bjudna på ett födelsedagskalas eller bröllop. Men så har inte varit i den värld som har format oss. Men varför riskerar våra kroppar att ta stryk av ensamhet? Ja, kanske är det för att våra stresssystem ständigt står på när vi befinner oss i en situation som evolutionärt sett har inneburit ökad risk att dö. Långvarig stress under månader och år har i sin tur kopplats till ökad risk för en rad sjukdomar. Ensamhet är inget som kan räknas i antal Facebook-kontakter, hur många sms eller julkort man får. Det är en känsla och naturligtvis så skiljer sig våra sociala behov. Personligen trivs jag rätt bra av att vara för mig själv i perioder, medan en del av mina kompisar nästan får panik av att tillbringa ett par timmar själva. Men våra individuella skillnader till trots så verkar vi känna oss mer och mer ensamma. Runt en fjärdedel av oss känner sig ofta ensamma och isolerade. Och samma utveckling ser man i många länder. När amerikaner får frågan, hur många nära vänner har du som du kan prata med om något har hänt, så har genomsnittssvaret sjunkit sedan 1980-talet. På samma period har andelen amerikaner som säger att de inte har någon nära vän överhuvudtaget trefaldigats. Det finns forskare som beskriver det som att en epidemi av ensamhet breder ut sig. Varför vi tycks bli mer och mer isolerade vet ingen säkert. Klart är emellertid att det får oss att må dåligt. Efter att ha träffat tusentals patienter är min personliga känsla att en del av dem som söker vård för att de mår dåligt, både i kroppen och själen, gör det för ensamhet. De gör det för att få någon att prata med, som lyssnar, som minskar känslan av isolering. Don't play that song for me, 'cause it brings back memories. Yeah, baby, don't play it no more. Don't do it. Don't play it no more. No more. I can't stand it no more. Oh, hey, don't play it no more. Aretha Franklin och Don't Play That Song. Jag gissar att du hör det här sommarpratet genom din mobil. Och om du hör det på radio så vet du definitivt vad din mobil är. De har ju nästan blivit som en kroppsdel. I genomsnitt lägger vuxna 3 timmar och 20 minuter per dag på sina mobiler. Ungdomar mellan 4 och 5 timmar. Och när 13-åringar får frågan hur mycket tid lägger du på din mobil varje dag, så är det vanligaste svaret över 6 timmar. Om man drar bort tid för sömn, skolgång och att äta, så betyder det att nästan halva den vakna tiden spenderas framför en skärm. En skärm som inte ens fanns för 12 år sedan. En så snabb beteendeomläggning på så kort tid har aldrig skett i människans historia. Och det går bara snabbare och snabbare. Den dagliga mobiltiden ökar med 20 minuter per år. Det ökar med andra ord så snabbt att undersökningar snabbt blir inaktuella. Hur påverkas vi egentligen av det här? Den frågan ställer just nu en hel värld. Svaret är, det vet vi inte säkert. Men vi vet några saker. Vi vet att mobilens förmåga att dra till sig vår uppmärksamhet stör vårt fokus. När studenter fick göra tester för minne och koncentration, så presterade de som lämnat telefonen i ett annat rum bättre. De som hade med sig telefonen i fickan hade sämre resultat, trots att de inte ens tog upp den i fickan. Förmodligen beror det här på att det är en aktiv handling för hjärnan att ignorera något. Det tar av vår mentala bandbredd. När vi tänker, nu ska jag inte ta upp mobilen, tar det av vår tankekraft och både minne och koncentration blir sämre än vad de skulle kunna vara. Det kanske inte spelar så stor roll om man gör något enkelt, men om man verkligen måste koncentrera sig på jobbet, om man pluggar eller om man är mitt inne i en bok man gillar, så är det en bra idé att inte ha den i samma rum. På samma sätt har man kunnat se att mobilen gör oss mindre intresserade av vår omgivning. Man lät människor föra ett samtal med en person som de inte kände under 10 minuter. De satt på varsin stol med ett bord emellan sig. Hos hälften av samtalsparen låg en mobil på bordet. Övriga samtalspar hade ett anteckningsblock på bordet. Det visade sig att samtalen som hade en telefon framför sig tyckte att samtalen var tråkigare, trots att de inte ens tog upp telefonen. När vi tvingas ignorera mobilen blir vi alltså mindre intresserade av andra i vår omgivning. Du har säkert känt det här själv. Man sitter och fikar med någon bekant och så måste man aktivt tänka, nu ska jag inte ta upp min mobil. Och plötsligt zonar man ut och tappar koncentrationen. Jag tror vi måste lära oss digital disciplin. Våra mobiler är här för att stanna, men vi måste lära oss använda dem smartare. Och det kan vara något så enkelt som att man inte har med dem överallt. Man kanske inte ska ha dem i sovrummet, för då sover man bättre. Man kanske inte ska ha dem vid middagsbordet, för då blir man mer intresserad av vad som sägs. Och man kanske inte ska ha dem i klassrummet, för då lär man sig mer. Men hur kom det sig egentligen att vi hamnar i en situation där vi inte kan låta bli att ta upp mobilen i fickan var tionde minut? Är det en slump? Knappast. Det är big business. Kanske den största av alla. Den stora hårdvalutan år 2019 är nämligen inte euro, dollar eller ens guld. Det är din och min uppmärksamhet. Du kanske tror att Facebooks, Instagrams eller Twitters produkt är en plattform som låter dig dela bilder och skicka meddelanden, men deras produkt är din uppmärksamhet. De använder bilder och meddelanden för att fånga in den och säljer den sen till annonsörer. En bra tumregel är nämligen att om något är gratis på nätet så är det förmodligen du som är produkten. David Bowie, 1984. Facebook gick från att vara ett studentprojekt till att bli ett av världens största företag på 10 år genom att vinna slaget om vår uppmärksamhet. Och de gjorde det genom att förstå hur de ska aktivera hjärnans belöningscentrum. För belöningscentrum är nämligen oerhört viktigt för var vi väljer att rikta vår uppmärksamhet. Allt du ser där är otroligt noga uttänkt. Tusentals ingenjörer och beteendevetare har arbetat för att vi ska uppleva allt på Facebook som belönande och därmed inte logga ut. Ett av många exempel är att om du lägger upp en bild och dina kompisar klickar tummen upp så håller Facebook ibland inne på de digitala tummarna till dess att belöningssystemet är maximalt triggat så att du gång på gång ska vilja kolla om det har tillkommit nya digitala bekräftelser. Sociala medier blir bara bättre och bättre på att aktivera hjärnans belöningscentrum för varje dag som går. Med resultatet att vi lägger mer och mer tid på våra telefoner. Och därmed mindre och mindre tid på annat. Och där tror jag vi har kärnan i hur vårt mående påverkas av vår digitala värld. Den tar tid från oss så att vi inte hinner vara i den riktiga världen. För det är inte så att vi väljer att sitta framför sociala medier utan att vi omedvetet fastnar där då de är så bra på att dra till sig vår uppmärksamhet. Jag tror att de flesta har upplevt att de ska kolla ett mejl eller sms och vips har det gått 30 minuter där man kastats mellan en rad olika digitala lockelser utan att man tagit ett aktivt beslut att göra det. Kan mobilen göra oss deprimerad? Ja, det vet man inte. Men jag tror att den indirekt kan göra det då den berövar oss från sånt som får oss att må bra. För när vi lägger så mycket tid på våra skärmar hinner vi inte röra på oss och vi sover inte tillräckligt. Det är alltså inte telefonen i sig som riskerar att göra en deprimerad. Det är att den tar så mycket tid att vi inte hinner göra sånt som skapar en buffert mot psykisk ohälsa. De forskare som visar att ungas fysiska aktivitet minskat med 24-30% sedan millennieskiftet, de konstaterade att den främsta anledningen är just skärmtid. Som jag sa så sover ungdomar en timme kortare jämfört med 10 år sedan. Och den som inte tror att det delvis hänger ihop med att de kollar telefoner tror jag är rejält naiv. Undersökningar har nämligen visat att upp mot varannan tonåring kolla sin mobil minst en gång mitt i natten. Och en tredjedel av tonåringarna sover med mobilen i sängen. Som jag också nämnde så känner vi oss mer ensamma. Förmodligen beror det på många saker. Förändrade sociala strukturer, urbanisering, en allt mer individualistisk livssyn och annorlunda arbetsmarknad är några. Men vad en del, mig inkluderat, också tror kan bidra, det är att när vi spenderar mellan 3-5 timmar per dag framför en skärm så hinner vi inte träffa andra. Våra sociala drifter är inte anpassade för elektroniska meddelanden. Det är nämligen inte bara ord vi tolkar när vi träffar andra. Det är hur orden sägs. Kroppsspråk, blickriktning, pupillstorlek. Hjärnan samlar in allt. Vi är sociala varelser som behöver se, höra och känna varandra. När vi försöker ersätta riktiga möten med elektroniska så riskerar hjärnan tolka det som att vi är ensamma. Naturligtvis kan telefoner och sociala medier hjälpa oss att hålla kontakten med andra. Men faktum kvarstår. Trots att vi lever i den mest uppkopplade tiden någonsin verkar vi aldrig ha känt oss så isolerade. Alla tekniska landvinningar från elden och framåt har kunnat användas till något bra och något dåligt. Det finns alltid två sidor av myntet. Våra mobiler är naturligtvis fantastiska. Bara det faktum att jag har all världens samlade kunskap och underhållning i fickan, det är ju helt ofattbart. Vår digitala livsstil effektiviserar våra samhällen på ett sätt som vi bara har sett början på. Men det finns också en baksida med den, som vi också bara börjar ana konturerna av. Det här betyder inte att jag enbart försöker skylla vårt dåliga mående på mobiler. Det finns sällan så enkla lösningar på komplicerade problem. För självklart började vår övergång till en stillasittande livsstil innan vi fick smartphones. Självklart började vi sova mindre innan vi hade mobiler som väckarklockor. Och självklart ökade vår känsla av isolering innan sociala medier. Men alla dessa olyckliga trender kan ha accelererats ytterligare av våra digitala hjälpmedel. Att oroas för baksidan av vår digitala livsstil tycker inte jag är teknikfientlig skrämselpropaganda. Det är sunt förnuft. Vissa menar att det är samma gamla moralpanik som under 80-talets videovåldsdebatt eller för den delen på 1800-talet när olyckskorpar kraxade om att det var livsfarligt att åka tåg. Att färdas i hastigheter över 30 km i timmen var nämligen så onaturligt för människan att det kunde utlösa våldsamma kräkningar. Eller till och med innebär en livsfara. Jag hoppas innerligt att de har rätt. De som avfärdar farhågorna kring vår mobila livsstil med att det bara är olyckskorpars reflexmässiga gnäll som hörs vid varje teknisk förändring. Men det jag tror skiljer den här gången och som gör att man ska ta det på allvar, det är att tekniken kan ta upp hela våra liv. Ingen tittade på video 6 timmar om dagen. Ingen satt på ett tåg under hälften av all vaken tid. Idag kan vi för första gången leva parallella digitala liv. Vi kan beställa hem mat till dörren och både jobb och sociala kontakter kan snart skötas helt via telefoner och datorer. Vi håller på att skapa möjligheten att frånkoppla oss från vår fysiska verklighet. Men bara för att det är tekniskt möjligt betyder inte att vi är utvecklade för det. Eller att det är en bra idé. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun. Eddie Vedder och This Hard Sun. Om du uppnår medellivslängd kommer ditt hjärta slå över 3 miljarder gånger. Dina njurar kommer sila 43 miljoner liter blod. Kroppen är verkligen ofattbar. Men våra hjärnor, hur fantastiska de än är, kan ibland kännas bräckliga i jämförelse. Varför får vi ångest och depressioner? Varför kan inte hjärnan bara låta oss mot toppen hela tiden? Varför är inte den lika uthållig som ett hjärta eller ett par njurar? Har du någon gång funderat över det? Det har jag. Jag har lagt alldeles för mycket tid över att fundera på det. Och det tog mig 15 år att komma fram till svaret. Våra hjärnor är inte bräckliga. De gör precis det de ska. Men de gör det baserat på den värld vi är utvecklade för. Inte den vi lever i. I den värld som vi människor levt under 99,9% av vår historia så dog hälften innan de fyllde 10. De dog inte av cancer eller hjärt-kärlsjukdom utan av olyckor, uttorkning, infektioner, svält och mord. Det är för att överleva i en sån livsfarlig värld som hjärnan och kroppen har utvecklats. Den som var ständigt vaksam och ibland drog sig undan i den livsfarliga värld som formade oss hade förmodligen bättre odds att klara sig än den som gick runt och tyckte att allt var toppen. Att vara ständigt vaksam för en rad mer eller mindre osannolika katastrofer kallar vi idag för ångest. Att bli apatisk och dra sig undan från omvärlden kallar vi för depression. Man brukar säga att det finns ett evolutionstryck att skapa egenskaper som gör att ett djur förbättrar sina överlevnadschanser i en viss miljö. Det har funnits ett evolutionstryck att skapa giraffer med lång hals som kan äta löv som inga andra når. Det har funnits ett evolutionstryck att skapa isbjörnar med vit päls som är kamouflerade när de jagar säl i ett snölandskap. Men det har aldrig funnits ett starkt evolutionstryck att skapa homo sapiens som är lyckliga och harmoniska 24 timmar om dygnet, av den enkla anledningen att deras chanser att överleva inte varit särskilt goda. Poängen är alltså att vi människor har aldrig utvecklats för att må bra, utan för att överleva och föra våra gener vidare. Hur många av dina förfäder tror du dog innan de fyllde 10? Ingen såklart. Både du och jag är ättlingar till en lång rad överlevare. När andra dukade under i hungersnöd och infektioner så stod dina och mina förfäder och förmödrar kvar när dammet lagt sig. Generation efter generation, katastrof efter katastrof. Och vad som förmodligen hjälpte många av dem, det var att undvika faror och ibland dra sig undan. Det är klart att kärlek, empati och samarbetsförmåga har varit avgörande för människans världsherravälde. Men känslor av oro har förmodligen varit minst lika viktiga för vår överlevnad och är därför djupt rotade i oss. Jag tycker man kan se ångest och depressioner som hosta. Hosta är ett symptom som hjälper oss att göra av med bakterier och virus. Att ha ångest och vara deprimerad har förmodligen skyddat oss från faror. Skillnaden är att hosta fortfarande skyddar oss mot infektioner, medan ångest och depressioner inte längre ger något skydd i vår trygga värld, men ändå lever kvar i oss då vi är oförändrade sedan savannens dagar. När jag träffar patienter med ångest så brukar jag förklara att ångest kan ha varit livsviktigt för vår överlevnad. Jag understryker att det är inget fel på dig. Din hjärna försöker skydda dig mot faror som inte längre finns. Men i och med att du lider av det här så ska vi se till att fixa det. Med terapi, medicin eller motion. Ibland alla tre. Jag har märkt att den här insikten kan vara en medicin i sig för en del. De slutar se på sig själva som trasiga. Som sjuka. För det faktum att ångest och kanske också depressioner kan ha hjälpt oss överleva betyder naturligtvis inte att man inte ska hjälpa dem som mår dåligt. Tvärtom. Evolutionen och den värld som vi utvecklade för säger inte ett smack om hur vi ska leva våra liv. Det är vi som bestämmer. Men om vi inte har koll på våra grundförutsättningar, då tror jag vi riskerar flyga blint. Själv är jag övertygad om att vårt känsloliv bara består av reaktioner i hjärnan. Men det betyder inte att det är det enda sättet att se på vårt mående. När man beskriver ångest och depressioner i termer av avvikande gener, feldoserade signalsubstanser och hjärnor som inte fungerar normalt så känner sig folk sjuka. När man säger till dem att din hjärna kan göra helt rätt när du har ångest, det är bara det att den gör det utifrån en omgivning som vi inte längre befinner oss i, så känner de sig istället normala. Leaves were falling just like embers in colors red and gold. They'd set us on fire. Somebody said they saw me killing the blues. Robert Plant och Alison Krauss, Killing the Blues. Som jag nämnde i början så äter över 1 miljon svenskar antidepressiva läkemedel. Bland unga så har andelen som har en psykiatrisk diagnos och får psykofarmaka fördubblats på 10 år. Som du märkt så går det knappt en dag mellan larmrapporterna om hur den psykiska ohälsan breder ut sig. Men mår vi verkligen sämre? Den frågan är faktiskt svår att svara på. Enligt Världshälsoorganisationen WHO så var det inte fler unga som var deprimerade i Sverige år 2016 än 1990. Vissa menar att vi inte mår sämre än tidigare, utan att ökningen bara beror på att man söker vård för småsaker. För det som ökar är inte tung psykisk sjukdom som schizofreni eller bipolaritet. Det är depressioner, ångest och sömnsvårigheter. Lättare tillstånd i psykiatrisk mening. Och det är också dessa tillstånd jag fokuserar på i det här sommarpratet. Så vad ska man då tro? Att vi mår sämre eller att det inte är någon skillnad? Personligen hör jag till dem som tycker att man ska ta utvecklingen på allvar, även om det tveklöst finns de som har orealistiska förväntningar på att psykiatrin ska hjälpa dem med normala känslomässiga svackor som hör livet till. När jag gick gymnasiet på 90-talet, då var det otänkbart att ha kontakt med psykiatrin. Framför sig såg man tvångströjor och vadderade rum, och därför mådde många dåligt utan att få hjälp. Idag söker fler hjälp, och det har bidragit till att självmordstalen har minskat med 30% sedan 90-talet. Att vi pratar öppet om psykiska problem räddar människoliv och minskar lidande. Frågan om vi verkligen mår sämre än tidigare är intressant, men inget som bör hindra oss från att hjälpa dem som lider. För man säger ju inte till den som har dålig syn, folk har sett dåligt i alla tider, det är bara att gilla läget. Man ger ju honom eller henne glasögon. På samma sätt tycker inte jag man kan säga folk har mått skit i alla tider, det är bara att gilla läget. Man försöker göra något åt det. Vilket inte är samma sak som att man ska ta fram receptblocket och skriva ut läkemedel till alla. Och det är heller inte samma sak som att man kan förvänta sig att livet ska vara en dans på rosor där man mår toppen varje dag. För så är de flesta människor inte utvecklade. Och, det här är viktigt. Om du som hör det här mår dåligt eller känner någon som gör det, så sök hjälp, för hjälp finns att få. Och om du äter mediciner, mixtra aldrig med dem utan att fråga din läkare.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. What if I'm
Avicii med Hey Brother. Jag vet inte vem han var. Den 84-årige man vars hjärna jag höll i mina händer för snart 20 år sedan. Jag vet inte vad han hade för personlighet, hur han levde eller hur han mådde. Men när jag tänker tillbaka inser jag något som jag inte förstod då. Hans hjärna hade inte bara formats av det liv han hade levt, utan också av de människor som levt innan honom. Om man utgår från de förhållanden som rått för mänskligheten under nästan hela vår tid på jorden, så förstår man att vi har vissa behov. Behov som måste uppfyllas för att vi ska må bra. Oavsett om vi mår sämre idag än för 20 år sedan, så står en sak klar. Vi mår sämre än vi borde göra, med tanke på att vi har det så bra. Det tror jag kan förklaras av att vi berövas sånt som tidigare hjälpt oss överleva och som därför är djupt rotade behov i oss. Alltså det jag har berättat om i det här sommarpratet. Sömn, rörelse och andra människor. Vi behöver alla tre. Att bara lägga krut på att sova ordentligt räcker inte. Att tro att hårdträning kommer lösa alla problem räcker inte heller. Vi måste med andra ord ta hänsyn till att vi är biologiska varelser, formade av en värld vi sedan länge lämnat och inse att det finns fler lösningar än den vi hittar i en pillerask. Även om psykofarmaka gör nytta, för det gör en tveklöst. Vi måste inse att vi har använt våra smarta hjärnor till att bygga bort sånt som vi behöver i våra liv. Vi bygger bort fysisk aktivitet och nu, med matleveranser till dörren och elskotrar, har vi lyckats bygga bort behovet av rörelse nästan helt. Vi bygger bort riktiga möten när vi överanvänder sociala media och inte hinner träffas ansikte mot ansikte. Men så upptäcker vi att vi förlorade något viktigt på vägen. Och då får vi hitta smarta sätt att bygga in det vi behöver igen. Jag tror att den förändringen måste börja hos dig och mig. För inget läkemedelsbolag kommer lägga miljontals kronor på att göra reklam för att du ska vara noga med hur du sover. Ingen IT-jätte kommer informera om att du kommer må bättre av att prioritera att träffa andra på riktigt framför klick på din mobil. Inget programvaruföretag kommer skapa smarta appar som får dig att promenera istället för att ta elskoter. Så vad ska vi då göra rent konkret? Jag själv tror att det handlar om att göra små förändringar i sin vardag som man kan hålla fast vid under lång tid. Ta minst 10 000 steg per dag. Utsätt dig för lagom med stress och prioritera din återhämtning. Var noga med att sova minst 7 timmar per natt och använd en gammaldags väckarklocka, för blotta närvaron av mobilen i sovrummet riskerar störa sömnen. Sätt begränsningar i hur mycket tid du vill lägga på digitala hjälpmedel och prioritera att träffa dina nära och kära ansikte mot ansikte. Det är i alla fall några saker som funkar för mig och ger mig ett extra lager av mentalt underhudsfett som skyddar mot stress, oro och nedstämdhet. Du har säkert andra förslag som funkar bättre för dig. Med allt det här sagt så vill jag avslutningsvis passa på att tacka dig för att jag fick ta din tid i anspråk. Jag hoppas att du får en riktigt, riktigt skön sommar.
Somliga säger vi lever i evighet, fast döden är det sannaste som de vet. I kärlek och hat, fiende kamrat, glädje och sorg, hytta och borg. Tar vi ett kort på barnen i sommartid, när vi dansar en stund på jorden.
Det var Sommar i P1 med Anders Hansen. Producent Erika Strand Berglund och tekniker Lisa Abrahamsson. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.